startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
God middag, roligt att se er allesammans. Vi ska fortsätta på det ämnet som vi har haft under den här hösten som handlar om Guds församling. Och jag har fått ett ämne tilldelat mig idag som handlar om relationer i Guds församling. Och det är ju alltid bra när man ska läsa Bibeln att man tar med sig lite bakgrundsinformation. Annars kan det gå lite fel ibland. Jag tänker på den här berättelsen om för många år sedan om pastorn som kom till en församling och skulle ha en mötesserie. Man hade ju ofta på den tiden, ända från onsdag till söndag, hade man möte då med bibelstudier och väckelsemöte och så vidare. Och som vanligt så fick ju han bo hemma hos någon av församlingsmedlemmarna då. Och det var ju trångt på den tiden, man hade inte så stora lägenheter, utan han skulle få dela rum med Pelle som var den minste pojken i familjen då. Så han skulle dela rum med honom. Och det gick ju bra, tyckte pastorn. Så när han kom in på kvällen och skulle lägga sig så fick han se, då ligger Pelle på knä vid sin säng där, och pastorns säng var ju där då. Så han tänkte, det var en fin pojk, så jag måste ju visa att jag lever upp till hans standard. Så han böjde knä vid sin säng. Och så efter lite stund så tittar pojken upp och så säger han, vad gör du? Ja, jag gör samma som du, sa pastorn. Då blir mamma arg, för pottan den står under min säng. Bakgrundskunskap är alltid viktigt. Så att jag tänkte börja med det. Församlingen. Det är viktigt då att veta, vad är församlingen för något? Församlingen är inte en organisation, det är inte en förening i största allmänhet. Nej, församlingen, det är Guds församling. Det är han som har köpt församlingen. Det är han som är församlingens fokus. Allt handlar om honom. Det är Guds församling. Han säger så här i Matteus, jag ska bygga min församling. Så det är viktigt att ha klart för sig. Församlingen är en gemenskap. Det är en gemenskap av troende människor som har Jesus i centrum. Andra saker finns inte som centrum. Det är inte du och jag som är centrum i församlingen. Det är Jesus. Församlingen består av människor som Gud älskar. Älskar ohämmat. Människor som han har kallat ut. Själva namnet församling, ekklesia, betyder just de utkallade. De som han har kallat ut ifrån världen för att ingå i hans församling. Församlingen består alltså av människor som lever i församlingen, men ändå mitt i världen. I världen, men inte av världen. Församlingen är en gemenskap som träffas regelbundet. Du kan se det i Nya testamentet. Man delar i Guds ord. Dop, nattvard, lovsång, bön, själavård, gemenskap. Och du kan räkna upp många sådana här saker som församlingen på något sätt betydde för den enskilde människan. Jag tänkte ta er med till första Korintierbrevet idag. Ett brev som ibland har fått ett litet tråkigt namn. Ibland brukar man kalla det för problembrevet. Helt enkelt därför att Paulus skriver det till en församling som hade problem. En församling som hade på något sätt tappat orienteringen. Församlingen i Korinten grundades ju av Paulus på sin andra missionsresa. Och han var liksom församlingens upphovsman. Han stannade där i 1,5 år och det tillsatte nya ledare. Och sen församlingen fungerade så drog han vidare. Sen han är i Efesus några år senare så får han brev ifrån församlingen i Korint. Och han kan ana där att allt inte står rätt till. Det var grupperingar, det var splittring, det var saker som inte ska förekomma i en Guds församling och så vidare. Och så skriver han då det här brevet till församlingen i Korint. Korint var en stor stad på den tiden. Ungefär 50 000 invånare fanns det i Korint. Det var ju ingen kristen stad på något sätt, utan tvärtom. Där fanns många tempel till olika gudar. Störst var Afroditetemplet, där det enligt antika källor fanns 1000 prostituerade som på något sätt var tempelprostituerade. Lössläpptheten och omoralen var total, så mycket så att det fanns ett uttryck. Man sa att de var korintisera. Att korintisera, det betyder att leva totalt lössläppt, utan några begränsningar, utan några moraliska riktlinjer. Till den församlingen som levde i den stan skriver Paulus sitt brev. Och han vill beskriva skillnaden mellan en människa som är på nytt född, en andlig människa, och en människa som inte har mött Jesus, som han kallar i sin brev en oandlig människa. Och han säger så här i 1 Korintherbrevet 2:14. Den oandliga människan tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom. Han kan inte förstå det eftersom det måste förstås på ett andligt sätt. Så det som församlingen talade om, det man levde i församlingen och det vi talar om i Guds församling, det kan inte förstås av en människa som inte är född på nytt. Man kan ana, men jag behöver bli född på nytt för att på något sätt kunna omfatta det som Gud talar om. Jag har ett favoritbibelord, och det kommer i nästa uttryck här. Det är två verser senare. Då beskriver Paulus en andlig människa. En människa som har mött Jesus. En människa som har fått sitt liv förvandlat. En människa som är fylld av helig ande. Om honom säger Paulus så här: vi tänker Kristi tankar. Jag tycker det är helt fantastiskt. Vi tänker Kristi tankar. Så en helt vanlig människa som du och jag, en syndare frälst av nåd, utan att behöva ha några teologiska högskolepoäng, vi kan tänka Kristi tankar. Vi kan tänka det Jesus tänker. Vi kan liksom bli ett med honom så mycket att vi tänker likadant. Inte för att vi är smartare än andra. Inte för att vi har bättre karaktär. Inte för att vi är felfria människor. Nej. Men för att vi av nåd har fått vår synd förlåten. För att vi av nåd har fått ta emot helig ande när vi blir frälsta. För att vi är Guds barn får vi tänka Kristi tankar. Jag tycker det är så fascinerande. Och då frågar jag mig, om vi kan tänka Kristi tankar, vad är då Kristi tankar? Vad är det Gud tänker? Jesus är ju Gud, säger Bibeln, en andra personen i den treenige guden. Vad tänker Gud? Profeten Jeremia, han säger så här i 29 kapitlet: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Det tänker Gud om dig. Det tänker Gud för Värnamo. Det tänker Gud för den här världen. Han är fylld av en längtan som är en positivt budskap. Jag vill ge hopp. Jag vill ge upprättelse åt fallna människor. Jag vill ge ljus in i mörkret. Fridens tankar, inte ofärdens. Vet du och jag, vi är skapade för att bli älskade av Gud. Du är skapad för att bli älskad av Gud. Och Gud längtar efter att få ödsla sin kärlek på sitt folk. Du är skapad för att bli älskad av Gud. Så var det redan från början. Du kan se människan i Edens lustgård, Adam och Eva. Hur Gud, han bara öser på av allt som är gott. Allt de behövde fanns i Edens lustgård. Och mer därtill. De levde i ett slags överflödande liv. De gick omkring i Edens lustgård. De talade med Gud ansikte mot ansikte. De hade vad de behövde till både ande, själ och kropp. De levde i en perfekt liv. Därför att Gud vill ha det så. Jag vet vilka tankar jag har för er. Fridens tankar. Allt gott till dig. Men så kommer du till kapitel 3 i första Mosebok. Och så ser du när synden kom in i världen, hur det där perfekta bröts sönder. Förstördes. Och så hände någonting med människan. Människan valde bort Gud. Och den relationen förstördes. Relationen till Gud bröts. Relationen människor emellan blev förstörda. Det gick bara en generation så dödade Kain och Abel. Det gick snabbt utför. Därför att synden kom in i världen. Därför, säger Bibeln, valde Gud att bli människa. Gud valde att bli människa för att köpa människan tillbaka till det där perfekta tillståndet igen. Det är relationen med Gud, relationen med människor, relationen till skapelsen skulle bli helad. För jag vet vilka tankar jag har för det. Fridens tankar. Det är det Gud vill. Det är det Gud längtar efter. Och så föds Jesus. Sann Gud och sann människa. Han blev en människa som du och han avstod sin gudomlighet för att gå på dina och mina vägar. Och han vandrar här på jorden. Han dör och han uppstår för dig och mig. Att vara hos Gud, det var alltså tanken från skapelsens början. Församlingen är tänkt att vara en bild av det här nya som Gud skulle åstadkomma. Mitt i en fallen värld, mitt i eländet, mitt i mörkret ville Gud ha en församling utkallad ifrån mörkret, utkallad ifrån bedrövelsen, men som skulle kunna leva på ett nytt sätt, leva med nya förutsättningar. Det skulle vara Guds församling. Och när man kan säga att församlingen till och med skulle kunna vara en förebild på himlen. Församlingen skulle vara en bild på hur det egentligen var tänkt att vara i skapelsens morgon där i Edens lustgård. Där man levde i den här harmonin, i Guds shalom. Relationen med Gud, relationen med människor och relation till skapelsen i harmoni. När vi läser beskrivningen i Apostlagärningarna 2 om den första församlingen så kan man ana Guds tanke. Så här står det. De som tog emot hans ord, de döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Detta är ju på första pingstdagen. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter var och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud, var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Beskrivningen av församlingen mitt i en fallen värld. Sist jag predikade här så predikade jag om templet. Det byggs ett heligt tempel här på en syndfull jord. Templet, du och jag, Guds församling. Den där gemenskapen de hade, det var ju inte bara vackra ord. Gemenskapen, kärleken, omsorgen, allt det som församlingen stod för, blev inte bara ord, utan tog sig uttryck i praktisk handling. Man delade allt. Man gav åt var och en efter hans behov. Det var inte en gemenskap som var en söndagsgemenskap, utan det var en livsgemenskap. Man var rädd om varandra. Man tog hand om varandra. Man delade glädje och sorg. Man delade misslyckande och segrar. Man delade livet. Man gjorde det i hemmen. Du hörde om hemgrupper här. Man gjorde det på gudstjänster. Man gjorde det i personliga relationer. Det blev ett sätt att leva. Kärleken tog sig praktiska uttryck. Det där märkte ju folk. Det märkte ju folk i Jerusalem och på andra platser där Guds församling växte fram. Och det fanns ett uttryck där man sa om de där kristna som var också förföljda. Förföljda till döds. Se hur de älskar varandra. Därför att kärleken blev inte ord utan praktisk handling. Och så då församlingen i Korint. Den församling som Paulus hade bildat några år innan. Där var det annorlunda. Där hade man på något sätt tappat orienteringen. När man samlades så upplevde man inte den här enheten. Man tappade bort vad som var rätt och fel. Man hade på något sätt låtit omgivningen påverka församlingen istället för att för församlingen skulle påverka omgivningen, vilket ju var Guds tanke från början när han sände församlingen att gå ut och göra alla andra till lärjungar, när han sände församlingen för att vara ett ljus mitt i mörkret, när han sände församlingen för att utbreda hans rike. Istället så hade de låtit samhället påverka församlingen och så hade man tappat orienteringen. Det förekom mycket konstigheter. Otukt, incest, omoral, egoism. Mycket konstigheter hade smugit in sig i församlingen i Korint. Man förtalade varandra, man gnällde. Det var avgudadyrkan, det var äktenskapsproblem. Det var processer kristna emellan. Allt det där, man stod på sin rätt. Min frihet, det var större än omsorgen om den svage. Och så hade på något sätt den där bilden som församlingen skulle utgöra totalt havererat. Och så skriver Paulus det här brevet. Och så ger han dem bilder på hur församlingen ska fungera. Hur Guds tanke om församlingen är. Och han beskriver församlingen som en kropp. En kropp där alla lemmar är till för varandra. Där ingen fungerar för sig själv utan man fungerar i samarbete. I samförstånd, i kärlek. Man är beroende av varandra och man är till för varandra. Och så säger han i vers 26: lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Har du ont i höften, så är det inte bara höften som lider. Nej, hela kroppen lider. Nej, höften upplever helande, så gläds hela kroppen. Känner underbara friden och tacksamheten. Så det där blir på något sätt ett förhållningssätt som församlingens medlemmar var tänkta att leva i. Att vara beroende av varandra, men också till för varandra. I omsorg, i kärlek och så vidare. Och då blir det inte bara en söndagsgemenskap. Jag är så oerhört tacksam för församlingen här i Värnamo. Tacksam för hur jag ser kärleken, ser exempel på det. Jag ser hur kärleken växer, jag ser hur människor tar hand om varandra. Jag ser hur omsorgen om människor, inte bara i församlingen utan också utanför, där det har vuxit fram något av en längtan. Vi måste få betyda något för något speciellt område i vår stad. Vi har åkt runt med bönebussen med Benny. Vi har bett och vi har bett Gud om ledning. Gud, vad ska vi få betyda för den här staden? Vi har hamnat att vi kommer att hamna i Röda gården. För att kunna vara en positiv kraft in bland människor som inte känner Gud. Vårt fokus, det ligger på längtan efter att få nå vårt samhälle med evangelium. Men vi måste alltid vara vaksamma. Vi måste hela tiden vara på vår vakt. För det är så lätt att omgivningens tankemönster, att omgivningens värderingar, att omgivningens sätt att vara tränger sig in i ditt och mitt tankesätt och i församlingens liv. Och vi får inte hamna där Korint var. Men så hade det blivit i Korint. Men vad gör då Paulus? Jo, han skriver det här brevet till den här stökiga, dysfunktionella församlingen. Och så beskriver han vad lösningen är för dem. Och det är inte bara en lösning för Korint, utan det är också en lösning för att hålla en församling up to date. Att hålla en församling levande. Att hålla en församling som Gud vill ha den. Han tar upp tre saker i första Korintierbrevet. För det första så tar han upp nattvarden. Nattvarden som är själva grunden för det som är våran tro. När vi delar ut nattvarden, och om du tar del av blodet, av vinet, så säger vi: Jesu blod för dig utgjutet. Jesu blod för dig utgjutet. Och du vet, när du har den bilden av dig själv, att jag är så älskad av Gud att Jesus gav sitt liv för mig, så vet ju du också att systern eller brodern som står bredvid dig och tar brödet och vinet är precis lika mycket älskad. Jesus dog precis lika mycket för henne och honom. Han betalade det totala priset, sitt sons, enfödde sons liv, för din bänkgranne. Du är försonad. Din broder, din syster är försonad. Det betyder att jag har den synen på mig själv. Jag är älskad av Gud. Johannes till exempel, han skriver i sitt evangelium: den lärjunge som Jesus älskade, det var Johannes. Du kan säga det om dig själv också. Men du ska veta att din granne upplever precis samma sak. Och priset Jesus betalade för henne eller honom var precis lika högt. Då tänker jag på hur jag talar och vad jag talar om min syster och min bror i församlingen. För det är en människa som Jesus har betalat det totala priset för, sitt eget blod. Nattvarden. Så går han vidare och så talar han om anden. Han säger att hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Vi är ju fyllda med Guds ande allihopa. Du fick helig ande när du kom till tro. Det är genom anden som Gud bor i dig. Det är genom anden som Jesus är en verklighet i ditt liv. Och så ger anden församlingen gåvor. Det är profetians gåva, det är helbrägdagörelsens gåva, det är gåvan att skilja mellan andra, det är vishetens gåva, det är kunskapens gåva, och så vidare och så vidare. Han tillsätter andliga tjänster. Varför då? Därför att vi ska finnas till för varandra. Därför att Gud har fridens tankar för oss. Och Gud vill använda dig. Inte för din egen skull bara, utan för din broders skull, för din systers skull. Det är själva tanken med församling. Vi ska finnas till för varandra. Vi behöver det för att växa i tron. Och så tar han upp den tredje saken. Han tar upp kärleken. Och så skriver han det där kapitlet som vi ofta läser vid bröllop. Kärlekens lov. Jag ska läsa de 7 första verserna för er. Om jag talar både människors och änglars språk, men inte har kärlek, då är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas, men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Och den tänker inte på det onda. Vi läser det ofta på bröllop, men det är framför allt skrivet till Guds församling. Där kärleken ska vara det som är signifikativt för Guds församling. Se hur de älskar varandra. Så Paulus beskriver för församlingen i Korint tanken som Gud hade med sin församling. Och då är det så här att ju närmare Jesus jag kommer, ju närmare Jesus jag lever, ju mer av kärleken får jag. Ju mer växer kärleken till Jesus, ju mer växer kärleken till bröder och systrar i Guds församling. Ja, till och med för mina fiender, de som förföljer mig, säger Bibeln. För människorna på Röda gården, för människor som vi som församling vill nå. Ju närmare Jesus jag kommer, ju mer av Guds ande får jag. Guds ande som gör att jag kan komma i funktion och betyda någonting för andra, och där andra får betyda någonting för mig. Ju närmare Jesus jag kommer, ju mer tacksam blir jag för försoningen. Ju mer tacksam blir jag när jag firar nattvard till minnet av att han dog och uppstod för mig. Och ju närmare Jesus jag kommer, ju mer förstår jag priset Jesus betalade för mig men också för min syster och min bror. Och så får den där hjulen att snurra för tillväxt i mitt andliga liv. Det står om den första församlingen. De höll fast vid apostlarnas undervisning, Guds ord. De läste sin bibel, de delade bibelordet tillsammans. Vid gemenskapen, gudstjänstlivet, hemma i hemmen, i den personliga relationen, under hela veckan. Brödsbrytelsen, där man ständigt påminner sig om vad Jesus har gjort för mig. Och vid bönerna. Bönen som blir något av mina lungor, mitt sätt att syresätta mitt andliga liv. Och vad blev resultatet? Jo, vi tänker Kristi tankar. Se hur de älskar varandra. Tack Jesus. Tack för din tanke med din församling. Och tack för församlingen Arken Värnamo. Tack för kärlek, tack för omsorg. Tack för allt det goda. Men Herre, jag ber att du ska sätta en vakt vid vår församling. Jag ber Herre att du ska låta oss varenda en få leva det livet där vi söker oss närmre och närmre och närmre dig. För att just minnet av vad du har gjort för oss, för att anden, för att kärleken aldrig ska kallna. Amen.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.